bara gör jag så där och sen gör jag så och sen är det den där och så. Så kör vi.
Let's do this. All right, Adam. Låter det där bra i dina lurar?
Ja, låter perfekt i mina lurar.
Ja, perfekt.
Vi är ju i klassiska AMK-studios. Det låter alltid bra i mina lurar.
Ja, men jag bara tänkte ljudnivån och sånt där. Det är tillräckligt starkt.
Jag ska prata med mörka röst idag också.
Vill du göra det? Nu sitter du med läpparna mot en riktig AIDS-mick.
Ja. Jävlar, mitt puffskydd.
Vill du ha den nya?
Nej, jag kör på.
Ja, du tar den.
Vem har suttit där innan mig?
Albin.
Ja, men det är okej.
Okay. Ja, okay.
Han känns fräsch ändå.
Tycker du?
Tycker du inte det?
Nej.
Jo, men han känns ändå som att han sköter sin intimhygien.
Han berättade en rolig historia, jag vet inte om jag ska... Jo, men fan, jag tar det på en gång. Han berättade att han sket ner sig i vuxen ålder. Han hade ätit någon riktigt sunkig pizza. Det kan ha varit någon så här Hawaii med vitlökssås.
Ja.
Och så, det var också typ 4 timmar efter att hans tjej skulle åka bort, resa bort en vecka. Fyra timmar efter det, då hade han beställt en pizza... En Hawaii med vitlökssås och skitit ner sig. Så han ringde till henne och bara... Som ett barn. Och hon bara, jag har inte varit borta en förmiddag ens. Och du har redan blivit den människan.
Du har degenererat.
Ja.
Men har du gjort det någon gång?
Skit ner mig?
Nej, inte skit, men kissa på redan typ, i vuxen ålder. Jag hade ju en,
ja,
jag hade en fruktansvärd kanske. Historia. Alltså det här kanske man inte ska prata om i podden.
Jo, kör. Nej, om du men, vill.
Ja, vill och vill. Men
tänk inte på de som lyssnar, det är bara roligt.
Jag kör ju bara fria associationer.
Mm, kör.
Jag var med Rix FM, vi sände från Malmö i en vecka. Därför att det var också Champions League när Malmö var där och spelade mot PSG.
Och där var jag också.
Och då sände vi från Malmö en vecka. Dag 1 så händer någonting. Jag äter någonting eller jag får ett virus, oklart vad. Eller jag får ett virus av att äta någonting. Men jag blir så dålig i magen. Jag blir fruktansvärt dålig. Alltså jag blir så jävla dålig. Det går bra första natten. Det sänder radio. Men jag får skrika till... Vi har ett hemligt kodord. Till, vi kör inte låtarna från Malmö. Utan vi körde bara pratet från Malmö.
Okay.
Och sen så kördes låtarna från Stockholm. Men jag var då tvungen att ha ett hemligt kodord. Jag kommer inte ihåg vad det var, men
jag har bajsat på
dubbellåt,
mig.
Eller vad det nu är. Sen var jag tvungen att löpa in på toaletten för att det var bara fritt fram.
Oh, fan.
Och sen borta 2 låtar och sen tillbaks.
Brunt vatten eller?
Ja, alltså det var äckligt. Det var äckligt. Natt 2. Jag sover. Och på morgonen jag vaknar så märker jag att nej, men på natten har det hänt grejer.
Oh.
I sängen. Och jag tänker, vad fan gör jag nu?
Var det mycket?
Nej, men det var så tydligt att det inte var... Det var inte någonting annat. Det var tydligt att det var en magsjuk person som har tappat kontrollen under natten i sömnen.
Ja.
Ska jag gömma det? Ska jag bubbla ihop täcket? Ska jag ta lakanet nu och bubbla ihop det?
Ja, just det.
Och låtsas att, och hoppas att de inte ser någonting? Eller vad fan ska jag göra? Det blir ju jävla dåligt.
Och men så, vad var du mest rädd för? Var det personal, städpersonal? Eller var det...
Nej, men vad man är rädd för, de vet ju att det är jag.
Uh-huh.
Jag är där nere och sänder radio varje morgon i frukostmatsalen.
Uh-huh.
Och några av dem känner säkert igen mig och vet vem jag är.
Uh-huh.
Det här är ju inte kul om det kommer ut att jag skiter ner sängkläderna på nätterna. Det är inte kul. Och hur gör jag nu då? Så att jag gick ner till receptionen. Jag tänkte, jag får fan berätta som det är.
Mm.
Så jag gick ner till receptionen och där står naturligtvis en tjej som är 25 år och svinsnygg.
Uh-huh.
Mm. Så jag går ner och så säger jag, det här är lite jobbigt, jag vill bara säga jag är magsjuk och det har hänt en olycka i sängen, men att jag naturligtvis betalar all extra kemtvätt eller vad ni behöver göra för det där, jag ber om ursäkt för det, men det är saker jag inte kan kontrollera. Och sen har jag inte hört något mer, men jag gissar att den där historien har splitts i bekantskapskretsen
lätt. Det måste vara så.
Ja.
Det måste vara så.
Ja, för fan. Det var hemskt. Var det.
Ja, men så fort du dyker upp på TV så är det någon
jävla
som...
Det här har skett ju på sig på rum 302. Ja.
Fy fan. Adam Alsing alltså.
Ja. Fan, det har vi inte sagt va? Nej.
Nej, det har vi inte. Vi gick rakt in på bajset.
Ja, men det är väl så man gör.
Ja, lätt. Vad kul att du vill ställa upp. Jag försöker ju erbjuda lyssnarna extra material.
Ja, det är ju svinbra. Det är många som frågar oss också om extra material, men jag orkar inte.
Nej.
Det är så mycket.
Ja, men jag förstår det.
Och det gör jag ju varje dag också.
Ja, men det jag gör med, till exempel när vi gör Sportpodden Division 9,
ja,
då spelar vi in direkt efteråt. Det är en bra grej.
Ja.
Det skulle ni kunna göra om ni har sån Patreon till exempel. Spela in vad nu ni gör 50 minuter och sen ger
nu är det 1:05 plötsligt, men
ja, men sätt det på 45 då.
Ja.
Och sen spela in 20 minuter extra. Och så då är det direkt efter, vi säger ju tack för den här veckan, det här är division 9, vi hörs i eftersnacket, och så är vi bara tysta i 3 sekunder, och så där var eftersnacket igång. Då slipper man ju...
Så eftersnacket är bara för Patreons?
Ja.
Fan vad smart.
Det...
Så man får någonting extra om man är Patreon?
Ja, visst. Ja. Det är det enda egentligen man får.
Ja, men man får din tacksamhet. Så man får,
ja, absolut.
Man får höra dig sända AMK och podda och göra grejer. Det
absolut.
Hade man kanske inte fått annars.
Nej, så det är det. Får de lite extra. Och det finns ju så jävla många som skulle vara beredda att liksom kasta in 20 spänn i månaden för det.
Jag har pratat om det, men jag vet inte. Jag har varit vrång.
Alltså?
Jag har varit lite vrång.
Ja, det skulle kännas rätt också.
Ja.
Men,
ja, det är nog bara det att jag är rädd att det ska bli ännu mer jobb. Det är rätt mycket jobb.
Mm.
Folk tror ju inte det. Folk tror ju att man bara går in och babblar.
Mm.
Så är det ju inte riktigt.
Nej, men du gör ju mycket. Du klipper ju allting själv och sånt där.
Ja, det där mån vi klipper. Jag klipper bara in sponsorgrejerna visserligen.
Nej, men det ska redigeras. Och det är alltid, det är lite extra.
Men det, framförallt så är det förberedelser. Man vill ju ha 3 bra grejer att komma med.
Ja, ni har ju såna grejer varje vecka. Ni är ju superförberedda.
Ja, men jag försöker få alla att komma med 3 bra saker.
Vad gjorde du när du satte ihop den här podden? Du satte formatet direkt och sa så här, nu gör vi så här. Jag vet hur man gör. Eller vad?
Nej, så här var det. Så här var det. Jag gjorde tillsammans med Daniel och Karin da Silva ett tv-program på TV3 som hette Adam Live.
Mm.
Och det vill jag göra som en radioshow. För det fanns tankar på att vi eventuellt skulle gå ut i radio parallellt.
Okay.
TV-radio parallellt.
Ja.
Det här var ju några år sedan. Och då var vi förberedda. Och jag ville göra det lätt på foten. Inte massa körscheman. Utan nu vill jag göra det här. Jag har 20 minuter till nästa reklam.
Mm.
Följ mig. Så att, då tittade vi på det. Så fick de starta. Det var inte så här. Ibland när man gör tv. Då ska ju de ha exakt fras för att kunna starta. Ett VB, alltså ett band.
Just
om du har ett inslag.
Ja.
Så vill några ha sån här... Vad fan heter det? Det heter inte ledord. Ah.
Skitsamma. Q's.
Ja, Q-ord.
Ja.
Då kunde meningen vara så här. Och han har inte ätit på 50 dagar.
Mm.
Klipp, då startar de bandet.
Ja. Och han sket ner sig på ett hotell i Malmö.
Startar band.
Just det.
Men jag orkar inte med det. Och då får man ju berätta att man vill ha bandstart. Och man säger så här, ja, han sket ner sig på ett hotell i Malmö. Vi tittar på det.
Just det.
Och då blev man bara.
Ja.
Vart kom jag? Jo, och där när vi satt där så fick vi plötsligt, vi gick från 2 timmar till 1 timme i sändningstid. Och då hade jag så mycket roliga historier kvar som jag inte hann dra under den här veckan. Så då sa jag till Daniel och Karin, kan vi sitta kvar på fredagarna? Så kör vi ett podcast en timme, så dricker vi ett par glas vin som en AV. Och så får jag dra mina jävla stories som jag inte hunnit med under veckan som gått. Och så gjorde vi det. Och där startade den.
Okay.
Men jag har ju också... Vi redigerar ju inte på det sättet. Jag klipper ju inte mer än att jag klipper in våra sponsorgrejer. Eftersom jag känner att jag är ju ändå programledare och borde kunna hålla i det här utan att vi... Och jag tycker också att man får en annan nerv i det.
När det är live on tape.
Nej, men du vet att det här, jag klipper inte bort det här.
Nej.
Utan det vi säger, det är det vi säger. Och så får man bita ihop om man har gått för långt. Liksom.
Nej, men jag tänker mest på, generellt på liksom hur, för ni lägger ju upp programmet jävligt snyggt. Och alla kommer hit och har gjort läxan och har antingen någonting som har hänt och de har en story.
Ja.
Eller de har läst massa nyhetsartiklar om ett visst grej.
Ja.
Det finns någon typ av tes. Som gör att det blir ett schysst, vad ska man säga, produktionsvärde på något sätt.
Ja, men det är det man försöker. Sen är det inte alltid man lyckas, men det är det man försöker.
Men var det någonting som utvecklades naturligt? Eller?
Ja, det tror jag.
Ja.
Det var väl egentligen så, när vi sen blev bara en podcast och inte ett tv-program.
Mm.
Så, och då gjorde jag dessutom en morgonshow på radion varje dag.
Mm.
Och behövde hjälp. Så då fick de andra... på ett större sätt ta ansvar för att också komma med grejer.
Just det.
Tror jag det var. Men jag tror att det är mycket som har skett så här, vad säger man? Organiskt.
Ja.
Eller?
Ja, det kan man ju säga.
Säger man det?
Ja, men det
nej, det säger man inte. För då pratar man amerikanska, va?
Ja, det kanske är en anglicism.
Ja, jag tror det.
Det är en natur... Nej, jag vet inte. Någonting sånt där. Men jag tycker ni gör det både så här, man märker att ni gjort läxan, men det är också ganska så här otvunget. Det är ganska nice.
Ja, men det är också för att jag vill inte, ibland händer att man ringer, vi har möten ibland på telefonen. Mm. Där man börjar fundera på det här. Jag har en grej. Mm. Jag vill att du funderar på vad du skulle gjort i en situation som den här, eller vilken är den bästa den här. Mm. Men ofta så vill man inte veta, så då får jag bara ledorden så jag kan styra samtalet.
Just det.
Alltså jag har en grej om Karolinska sjukhuset. Jävla vad sexigt. Mm. Jag har en grej om en kille som har fått en oväntad sak i stjärten. Mer sexigt. Så att man kan styra in det på det. Men jag vill inte veta hela historien, för då får man ju sitta och spela teater.
Ja, precis.
Va? En morot i rumpan?
Ja, det där man har gjort några gånger. Ja, när man har fått höra någonting i förväg så får man låtsas att det är lite, att man har hört det för första gången.
Jag tycker alltid att jag ser lite smutsig då.
Ja, det är oärlig. Samma här.
Oärlig.
Ja, men verkligen. Jag vill ju vara så transparent som möjligt.
Ja, jag också. Jag tycker ju transparent är ju också nödvändigt nu för tiden.
Ja, verkligen.
Tycker jag.
Verkligen. Vad gör jag för fel då?
Va?
Nej, men jag tänker att du har så mycket, erfarenhet, så du kan väl säga någon typ av feedback.
Nej, varför? Jag tycker inte du gör något fel alls. Jag gillar ju dina grejer.
Ja, men någonting kan du väl säga.
Ja, men det skulle jag i och för sig kunna göra om du vill. Men då måste jag ju sätta mig ner och lyssna på det sättet. Jag lyssnar inte på det sättet när jag lyssnar på AMK.
Nej.
Då lyssnar jag ju för att du underhållas och för att, ja du vet. Du lyssnar ju på två olika sätt. Om du säger till mig så här, tja, kan du göra mig en tjänst? Kan du lyssna på det här och se om jag kan förbättra något, eller om det är något som är konstigt eller vad som är bra. Mm. Ja, då sätter jag mig ner och lyssnar på det sättet. Men då är det ju små detaljer. Du har gjort det så länge. Och så kanske hitta någon liten grej som jag skulle gjort annorlunda, men det där är ju en smaksak. Och det funkar ju uppenbarligen för dig. Sen är det väl så, om man tittar på något annat tv-program eller om man lyssnar på någon podd som man inte har hört, då kan man ju från början höra, ah, det där var synd. Där borde de ha gjort ett litet ett ljud som bröt av, för att man har ingen aning om vart man är någonstans. Liksom.
Mm, visst.
Men det är ej applicerbart på AMK.
Nej. Nej, men jag vill ju inte ha något format egentligen.
Nej, men du har ju ett format i att du inte har ett format.
Precis. Det är exakt det jag vill åt. Ja. Men samtidigt vill man ju kunna erbjuda en toppen show. Om inte varje dag, så i alla fall 3 dagar i veckan. Eller 2, liksom.
Jag hade, eller har fortfarande, framförallt när man gör morgonradio, och det är ju det du gör på ett sätt.
På något sätt, ja.
Så det är så jävla slitsamt. Det tar så mycket kraft och energi, och du är aldrig ledig. Det fattar inte folk. Därför att när du tittar på tv, när du läser en tidning, så har du alltid på dig morgonradioögonen. Alltså du letar efter grejer. Där, den här kan jag ta. Då fick jag en fylld prata imorgon. Och den här grejen, oh, bra, då tar jag en. Den är bra också. Och när du tittar på tv, vad säger han? Spola tillbaka, spela in. Där är en tredje grej. Du är liksom aldrig ledig. För vad du än gör så samlar du material hela tiden. Och det är jättejobbigt. Men i radion har man då också ibland så kallade benchmarks. Det kan man ju ha i en podd också för den delen. Ett fast inslag. Till exempel, jag hade en tävling där jag tävlade allmänbildning mot folk som heter Vinnarlands pengar.
Just det.
Det är ett benchmark, Vinnarlands pengar. Och hela min grej med benchmarks var, eftersom det är så pass slitigt att göra morgonradio, så måste de här grejerna man gör vara relativt enkla att göra. Alltså, det får inte ta för lång tid.
Nej, just det.
Och då... Det här är min egen jävla teori. Jag har ingen aning om den har någon bärighet i verkligheten. Men för mig har det funkat bra. Det man gör ska vara minst 80% bra varje gång.
Ja.
Är det inte minst 80% bra varje gång, så gör vi det inte. Och exemplet jag alltid drar, det är busringningar. Busringningar tar en evinnerlig jävla tid att göra. För att, ska du göra ett Hassan, då sitter du en hel dag och ringer. Du får kasta 20 samtal innan du får ett samtal när han säger att den är kiosklagad.
Och det är 5%.
Du får slänga så mycket grejer och det tar så lång tid. Mm. Så det är ett heltidsjobb.
Mm.
Och när de gör busringar i kommersiell radio, då har de inte den möjligheten. Därför blir, vågar jag påstå utan att kasta skit på någon kollega, jag säger bara vanligtvis, så blir busringningar 30% roliga 29 gånger. Och den 30:e gången blir det 100% roligt.
Och det är inte bra ekonomi, va?
Nej, men jag tycker inte att det är värt det. För att då tvingas jag lyssna på 29 skittråkiga busringar för att få en svinrolig.
Mm-hmm.
Då lyssnar jag hellre på 30 som är minst 80%. De kanske inte blir 100% någon av dem, nej. Men varje dag blir det bra underhållning.
Så Vinnarnas pengar var hyggligt bra tillräckligt många gånger?
Ja, Vinnarnas pengar kanske var ett dåligt exempel. För att det blev ju en sån grej som så jättemånga lyssnade på varje dag. Vi var ju störst på radion under de 10 minuterna det var Vinnarnas pengar. I alla undersökningar.
Wow.
Folk som det samma klockslag varje dag.
Okej.
Okay. Så kommer det här. Och folk vill lyssna på det för att höra om jag får stryk.
Fan, det måste vara guld då om man känner att man säger nu sitter den där jäveln, fan vad gött.
Mm. Jag fick det när jag vann ju oftast. Och det är inte så jävla konstigt eftersom jag hade oddsen på min sida. För det första så vann jag ju vid oavgjort. För jag tillämpade ju proffsboxningsregler.
Ja, du måste vinna.
Nej, men alltså, vid en draw så är det regerande mästaren som fortfarande regerande mästaren. Ingen har slagit mig.
Nej.
Och sen så är det ju så här, folk ringde in.
Ja.
Och det var, jag vet inte hur många hundra som ringer in. Och jag har 12 linjer in. Och jag har 3 minuter på mig att plocka ett samtal.
Mm.
Så det är klart att jag letar efter ett bra ljud. Att det låter rimligt. Du vet, ibland är det en skitdålig mottagning på telefonen. Det går ju inte att ha i radion.
Nej, just det.
2, jag ställer en kontrollfråga. För att de inte ska vara helt ute och cykla. Av en enklare karaktär. Kanske inte vad heter Sveriges största sjö, men... vad heter Sveriges vad fan, finansminister?
Mm.
Kanske svår. Ah, men en kontrollfråga.
Ja, jag fattar.
Och så letar man efter tjejer.
Magdalena Andersson. Ja.
Och så letar man efter tjejer. För tjejer har dessvärre förmågan att underskatta sin kapacitet i den här typen av sammanhang.
Mm.
Tjejer underskattar hur bra de är på att tävla i allmänbildningsfrågor, medan män, killar grovt överskattar sin skicklighet.
Lite som spegelbilden hemma i badrummet.
Ja, kanske.
Oh, vilken hunk! Och så är det en sån skitsnygg tjej som står och bara, fan vad ful jag är för fet.
Ja, men det är lite så. Ja. Jag vet inte varför det är så, men så har det varit i alla fall i de här tävlingarna. Så då vet jag ju att när jag hittar en tjej så är hon bra.
Mm.
Men det ringer kanske en tjej på 20 killar.
Men vill du ha någon bra? Du vill ju vinna.
Jo, men det vill jag. Men jag vill också att det ska vara tjejer som tävlar. Jag vill inte bara vara snubbar som
tävlar.
Ja, men
det är klart. Det är klart.
Och jag vinner ju ofta i alla fall.
Ja.
Eftersom jag vinner oavgjort.
Men just det.
Och själva eftersom jag inte blir nervös.
Jag hörde inte det där så mycket, men jag uppfattade det var någon typ av allmänbildningstävling.
Ja, så här, förlåt, jag kanske ska förklara vad det var för någonting. Det är att vinna Adams riksdaler på Riks. Det är 10 allmänbildningsfrågor.
Okej.
Okay. Det ringer någon som tävlar. Jag går ur studion. Personen som ringer in får 10 frågor. Jag kommer in, jag får samma 10 frågor. Och den som har flest rätt vinner. Och är det så att den som ringer in vinner så fick de 100 spänn av mina privata pengar för varje fler rätt svar än jag som de fick.
Okej, så man kunde vinna max 1000 om det gick helt åt helvete.
Ja, om de vann med 10-0.
Ja.
Det hände ju aldrig.
Nej. Och, men och du vann oftast, och när du förlorade så var det inte så jävla mycket pengar som gick, va?
Nej, det var kanske 200-300.
Ja.
200 tror jag max.
Och det är klart det var dina egna personliga pengar också. Ja, det är klart. Klart det är det. Ja, det är bara slanta upp. Ja, visst. Ja, fan, men det är gött när man hittar ett sånt liksom, format som är nice.
Ja, det funkar.
Då är det bara...
Och det funkar. För mig var det minimal arbetsbelastning.
Mm.
Eftersom jag gjorde det live.
Mm.
Viktigast var att frågorna var korrekt skrivna. Mm. Och då, det betalade vi för att få en korrekt frågeskapare.
Ja, just det.
Och också korrekt. Det är lite pyssel med det där, för det måste vara en rimlig nivå.
Mm.
Det får inte vara så svårt så att jag har 0 rätt.
Nej, just det.
Varje dag. För det är inget kul, för då har de som ringer kanske 1 rätt. Eller 2 eller 0, de också. Och det får inte vara så lätt så att man har 10 rätt varje dag.
Nej, nej. Jag hörde någon som håller på med såna mobilspel och sånt där.
Ja.
Det finns ju någon formel för det där. Att typ så här, man ska lyckas 7 av 10 gånger för att det ska vara tillräckligt utmanande. Det ska bli intressant.
Oh, liksom. Ja, det är klart att det
men
finns.
Men lyckas man 1 av 10 gånger, då är det så svårt så att man bara, fuck this. Liksom, det ger man upp.
Åh jävlar, det finns. Ja. Det har jag inte tänkt på.
Så de som utvecklar spel är väldigt noga med att det ska vara precis så utmanande så att de flesta...
Man vill fortsätta.
Och jag tror att, jag hörde någon säga, jag kan ha fel också, men typ 7 av 10 är, då blir det tillräckligt kul. Liksom. Det ska vara kul att spela.
Ja men det stämmer ju, är det för svårt så skiter man ju.
Verkligen. Sitter och spelar sådana spel på PS4 och så bara, när det är helt omöjligt, då går man in i en vägg, då lägger man ju skiten ifrån så gör något annat liksom.
Eller så går man på internet och kollar Cheats, Lara Croft.
Ja, det är hela
Cheat,
tiden.
Tomb Raider.
Ja. Horizon Zero Dawn håller jag på med nu. Jag är mycket på YouTube när folk lägger upp sina, när man har kört fast.
Ah.
Och då bara går man in och bara, aha, okej, så ska man göra, jag fattar.
Ibland måste man ju.
Ja, men det är ju också så. Det är en del av spelet också. Jag hörde också Robin, min ljudtekniker, han är en sån riktig jävla gamer. Jag kan ju inte på något sätt kalla mig för en gamer. Jag skulle aldrig göra det. Även om jag gillar att spela. Men han sa att det finns ett spel nu. Minns inte vad det heter. Som där de inte har. De förklarar ingenting. Det finns inga så här walkthroughs. Det finns inga tutorials.
Ingenting?
Nothing. Du kommer dit och är helt. Så här, du är helt naken. Och sen är det bara. Ah, nu ska du klara grejer. För de vet att
men
det finns.
Men vet man inte ens målsättningen?
Jo, du får en uppgift.
Desarmera bomben eller hitta guldet.
Absolut,
eller,
men sen får du ingen som helst hjälp. För de vet att folk kommer gå ut på internet, gå ut på Reddit och bara, hur gör man det här? Och på så sätt bygger man upp någon typ av community med människor som hjälper varandra.
Smart, det blir en tribe.
Precis, och det funkar ju skitbra. Så det, alltså, tutorials finns, fast det är andra som hjälper till liksom.
Men det är ändå sjukt med det här med dataspel. Nu heter det fortfarande.
Eller... TV-spel tror jag.
Heter det TV-spel? Även det. När man spelar på datorn?
Nej, då är det datorspel. Jag vet inte, PC.
Men det är två saker egentligen. Å ena sidan, sjukt att det finns en del som är så in i helvete bra. Man tittar så här, okej. Okay, här är 12-årig kille, tjej. Öppnar senaste spelet det här. Det är en bana du ska igenom. 50 olika rum. Drar igenom det på första försöket.
Och det händer det?
Ja, de är så jävla skickliga.
Ja.
Själv sitter man och du vet, fan det här, skulle inte jag dra det här jävla handtaget? Borde inte den här bryggan åka ner så jag kan gå? Nej. Ja, du vet.
Ja, visst.
Och sen det andra, det här med CS och alla de här grejerna.
Ja,
alltså,
de riktiga elitspelarna.
Ja, det behöver inte vara elitspelare. Jag har ju två söner. Vi satt hemma. De spelar Counter-Strike. Och jag är nyfiken på vad det är. De spelar, alla spelar i CS. Jag tänker, kan inte ni lära mig det här? Om vi kopplar upp oss på ett nätverk här så spelar vi mot varandra. Hemma vid. Så jag satt på mitt kontor, de satt i sina varsina pojkrum. Och så skulle vi spela CS. Och
ja,
jag hoppar fram. Jag står bakom en container. Jag hoppar fram, jag blir skjuten i huvudet omedelbart.
Mm.
Att det var inte det att jag bara tittade till lite. Pum, sa det, så var jag skjuten i huvudet. Ja. Jag skriker, hörni! Det är jävla dåligt sätt att lära mig saker på att skjuta mig innan jag ens har kommit fram bakom containern. Ja, förlåt pappa, vi kör igen. Ja. Står bakom containern. Titta fram, då skjuter ni huvudet direkt. Alltså, vad fan håller ni på med? Jag kan inte hålla mig. Ja, men sluta nu, jag lär mig ingenting av det här. Bakom containern.
Eller hur, 0 av 10, då är det inget kul längre. Då lägger man ju
bakom containern. Titta fram, du skjuter ni huvudet igen. Då sköt jag.
Ja, visst. För det slutar vara kul.
Då stormar jag ur i fredagsmod och säger, jag är jävla idioter.
Kasta musen i väggen. Många möss som går.
Sitter en 12 och 13 år och bara flinar.
Ja, fy fan. Ja, det är... Vart var vi någonstans? Ja, men det är ju det. Vinnarens pengar ska vara tillräckligt utmanande.
Ja.
Till exempel.
Ja, inte för svårt men inte för lätt.
Nej, exakt.
Det har visat sig att typ... Du vet, först Jeopardy.
Mm.
Första slutet, 500 kronors nivån första spelplanen.
Mm.
Där någonstans är det lagom.
Just det. Och det är precis i mitten, va?
Ja.
Var du aktuell? Fan, ledde inte
ja,
du
ja, jag var programledare för Jeopardy.
Just det, efter Magnus Härenstam.
Jajamän.
Gjorde många, många tusen program, antar jag.
Nej, jag tror inte jag gjorde mer än 200 eller någonting.
Jaha. Men då gör man ju, det går ju ett i veckan. Det kan inte vara skitlängre du gjorde det.
Nej, jag tror jag gjorde det för 2-3 säsonger bara.
Hade du tanken på så här, det här kan bli 10-15 år för mig?
Man hade ju en sån förhoppning, men jag förstod rätt snabbt att det inte skulle bli det. För att TV4 gjorde lite förändringar.
Ja.
Till det sämre.
Okej. Okay.
Och det här är ju såna här små grejer som man inte tänker på. Någonting var en stor grej. Magnus hade då 24 minuter på sig i sina program.
Mm.
Och det var tid nog för att han skulle kunna hinna småprata lite i början med dem. Och så skulle han kunna kommentera ett par stycken. Och så skulle han kunna komma med en extra information. Alltså, var Bror Duktig.
Ja,
ja du vet, 1492, bla bla bla.
Mm.
Det var ju samma år som, bla bla bla.
Briljera lite grann.
Yes. När jag tog över det, då fick jag plötsligt 21 minuter och 30 sekunder. Och det låter ju, det är 2,5 minuter mindre. Och det låter ju som att, ja, det kan man väl leva med. Ja, fast det gav mig nästan ingen tid att göra annat än att läsa frågorna skitsnabbt. Och om jag pratade någonting med dem, så var det alltid någon fråga på sista spelplanen vi inte hann med.
Okay.
Och det fanns inget jeopardy som gjorde folk så förbannade som när man inte hann titta på alla frågor.
Just det.
Så lämnade du 3 brickor, då fick man mail.
Mm.
Det fanns också, och det visste jag ju inte när jag tackade ja, en så kallad Jeopardy-lott.
Mm-hmm.
Som betalade för hela CV-serien. Förut hade de inte haft det, då var det ju TV4 som betalade 100% för Jeopardy. Men nu var det en lott som skulle gå in och betala det här.
Ah.
Jeopardy-lotten, en skraplott.
Okej. Okay.
Och problemet med den var ju att den fanns ju inte att köpa någonstans.
liten grej de hade missat.
Ja!
Att man måste sälja den också.
Och det tog också tid när jag skulle redovisa den här Jeopardy-lotten. Ah. Det var inte något bra var det.
Nej, okej. Okay.
Så att det var nästan omöjligt uppdrag.
Ja, jag förstår. Har du sett den? Jag måste visa den. Vi kan spela upp den. Det funkar på ljud också. Men det var någon som klippte ihop en sån här... En Jeopardy-grej som hette Jeff.
Ja, jag vet, jag har sett den.
Har du sett den?
Ja.
Herregud vad jag skrattar. Jag vet inte varför jag skrattar så jävla mycket.
Men det är roligt.
Den är så absurd, ja. Alltså.
Och det håller på så länge också.
Jeopardy. Alltså, nu har jag ju nämnt den, så nu måste jag spela upp den. Vi låter den.
This is Jeopardy. A director of semantic technology from Charlottesville, Virginia, Jeff. An IT manager from Sharon, Massachusetts, Jeff.
Jeff.
And our returning champion, a bakery owner from Knoxville, Tennessee.
Det också roligt att hon inte ser ut som en Jeff.
One day, cash winnings total $8,100.
Thank you, ladies and gentlemen, and welcome to our show.
Han har tjänat en slant på det där.
Oh. And Jeff and Jeff, happy to welcome you to our program as well. Here are the categories. First off, Jeff. 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 And Jeff.
That's all.
Let's try Jeff for 200. Huh?
Jeff. Jeff.
What is Jeff?
Yes.
Jeff for 400.
Jeff. Jeff.
What is Jeff?
That's right.
Jeff for 600.
Jeff, 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 Jeff.
What is San Francisco?
No, Jeff. Jeff. Right again.
Jeff for 1,000.
Jeff, 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 Jeff. And that would be Jeff.
När vi gjorde det första avsnittet, de här jävla datasystemen som ploppar fram de där.
Ja.
Alltså, det där var ju... Ett avsnitt var 21:30. Första avsnittet vi gjorde höll vi på med i 14 timmar.
Nej!
Jo.
Nej!
Datorn hängde sig efter varje... Du vet, rutan kom... Du visar skärm med alla kategorierna. Och så väljer den. Och så åker den upp. Och så ser du frågan. Och sen så läser du den. Och när jag har läst det klart, är en lampa som börjar lysa. Och då får de trycka. Inte förrän den lyser. Liksom.
Just det.
Då får de trycka. Och den hängde sig efter varje gång. Och det var tvungen att startas om. Och det var, alltså du vet, det var så jävla mäckigt.
Jag har varit med på sådana inspelningar där man blir så jävla svettig. Och det är teknik som inte funkar. Och man är så här, fan. Publik börjar bli lite otålig.
Men vad säger du om man har suttit i 10 timmar? Man vill ju åka hem.
Ja.
Men fan, vi sitter och ser det här spektaklet.
Låser man in dem?
Nej, men vi hade 2 olika publiker för det här programmet till slut, så var det inga kvar.
Men man tänker ju säga att efter många, många år av Magnus Härenstam så borde ju systemet vara intrimmat.
Om det var något nytt datasystem, jag vet inte varför.
Jag förstår.
Det var något nytt produktionsbolag eller någonting som skulle göra ett nytt datasystem eller göra det snyggare eller jag vet inte vad det var. Nej. Men sen är det ju så här, publiken, den, du ser ju aldrig publiken i Jeopardy.
Nej, det går att fejka.
Ja, du spelar ju in. Det är klassiskt på tv när du spelar in den här typen av program. Så kommer studieman och säger, okej, då skrattar vi lite. Mm. Då skrattar vi mer. Hela publiken. Och så är det roligaste ni har hört. Okej, tack. Mm. Och då klappar vi lite. Klappar vi mer. Och nu jublas det.
Mm. Wow!
Och så har du det.
Kan vi få skratt och sen applåd och sen jubel.
Ja, men så är det.
Mm.
Ja, du har ju varit med själv. Det är precis så det går till. Ja. Och sen använder de det där.
Ja, det var mycket. Jag gjorde snacka om nyheter. Nyinspelningen på nian tror jag att det var. Då skulle man göra 2 avsnitt i veckan. Och det var ju omöjligt att få in publik till dem.
Mm.
Så då var det väldigt mycket, du vet, man tar gamla kameraåkningar när man filmar publiken.
Ja.
Och så lägger man på skratt. För att ibland var det så här 14 pers i publiken liksom.
Ja, det smittar inte. Det
gick inte att få dit folk. Fy fan.
Nej, så är det ju med all tv. Du ska ju alltid dubbel. Det vet man ju att hälften försvinner.
Mm-hmm.
Så ska du ha 200 i publiken, då måste du boka 400.
Mm. Ja. Vad har du på gång nu då? Har du något, är det någonting du kan snacka om?
Ja, det gör jag gärna. Jag gör något som jag tycker är fruktansvärt roligt. När jag åker runt och korar Sveriges bästa i olika kategorier.
Just det.
Som heter Bäst i Sverige, som man kan se på Dplay. Dplay.se. Är det Bodil som har...
Förmodligen.
Brummat?
Ja, hon har haft dålig mage i några veckor nu. Alltså. Apropå det där med... Nej, hon, alltså, bra bajs. Fast bajs, men gasig.
Ja,
riktigt
det.
Ballongmage.
Bäst i Sverige.
Mm.
Då, som sagt, Dplay.se. Det är ett 14 minuters program.
Mm.
Och det är så jävla roligt att göra. Och i första serien, det är 5 avsnitt. Då korar jag Sveriges bästa man cave.
Ja, det har jag sett lite av.
Så jag åker runt till folk som har byggt man caves hemma. Och det är fruktansvärt roligt. Alltså, de har lagt ner så mycket tid, pengar och energi på de här. Och alla har lite olika, efter vad de gillar själva. Första killen vi har hemma hos, han är whiskysamlare.
Mm.
Så han har, jag vågar påstå att han, det ser ut som att man kommer in i taxfree på en finlandsfärja. Hemma hos honom. Och perfekt hemmabio och du vet grejer. Och några har flipperspel och hemmabio och någon har liksom ett spa. Och, det är jävligt kul att göra dem där också. Och i säsong 2, nu kommer sista på tisdag. Kommer 5:e och sista av Man Cave-finalen då. Så får vi se vem som har vunnit. Det är ett ganska roligt program, tror jag.
Mm.
Sen efter det så sätter vi igång och korar Sveriges bästa köttfärssås.
Oh!
Alla tycker nämligen att de gör en fantastisk köttfärssås.
Mm-hmm.
Eller alla. Det finns väldigt många, har jag märkt, som gör en bra köttfärssås. Och jag går ju ut på mina sociala medier och så ställer jag frågan så här: vem gör Sveriges bästa köttfärssås då? Och så får jag gör den. Min är så god så att man börjar gråta. Folk har börjat gråta när man äter den. Och så väljer vi 5 stycken så åker vi hem till dem. Men det är ju så här att den som gör Sveriges bästa köttfärssås, det är min mamma.
Det är allas mamma, va?
Nej. Det är min mamma som
Okay. Så hon är med då?
Så min mamma och jag åker runt och äter köttfärssås.
Ja, din mamma är domare. Ja, men det är ju toppen.
Så vi åker hem till folk och bedömer. Nisse Hallberg är med, by the way.
Aha.
Ja.
Just det, han hade någon... Nej, just det, han gav sig fan på att göra en jävla bra carbonara, minns jag, för ett tag sedan.
Ja, men han
och tyckte att han liksom hade lyckats rätt bra.
Ja, men han är med och tävlar i köttfärssåsen också.
Jaha, okej.
Okay. Och så några till. Det är faktiskt väldigt roligt att åka runt med mamma och göra tv-program.
Har hon varit med förut?
Nej.
Det är första gången alltså?
Nej, hon har varit med någon gång som en liksom inhoppare.
Ja.
Som en rolig grej. Här är min mamma.
Fritte Fritzson gjorde det med sina föräldrar. De var med på någon sån här oslipat kväll.
Ja.
De skulle vara någon typ av jury. Eller sitta
oslipat, är inte det rätt hårt?
Nej, det är ju inte det. Det är tvärtom. Det är väldigt, det är nästan lite åt... De vill ju vara lite bildade sådär.
Jaha.
Och nu har de sådana kvällar när oslipat pratar om. Och så har de ett tema.
Jaha, det är akademikerhumor.
Ja, lite. Det är väldigt så akademiker. Fritt
jag säger inte att det är något fel. Nej, jag säger inte att det är något fel.
Men det är...
Men skillnad från raw till exempel.
Det är åt det hållet. Ja. Nej, det är verkligen inte raw. Men så att de har ju sån... Jag tror på torsdag har de oslipat pratar om manlighet. Och så har de tagit med... Så bjudit in forskare. Som då kommenterar efteråt. De har lite samtal på scen efteråt, sånt där.
Vad roligt.
Nej, det är ju fan torsdag idag. Så det är kväll på Bonden Bar.
Och när går det här ut då?
Det här går ut efter det. Så att det spelar ingen roll vad vi säger. Det är inte så att jag behöver göra reklam för det. För det har redan varit. Men de har såna kvällar. Igår onsdag då, den 7 mars. Då hade de samma grej i Uppsala, tror jag.
Jag hörde en rolig podd faktiskt. Ja, den kunde varit... Ja. Premissen var jävligt kul i alla fall.
Mm.
Comedy 101, du kanske har hört det.
Nej, känner inte igen det.
3 etablerade komiker och en programledare, eller toastmaster, tar in 3 icke-etablerade komiker som får göra sitt första gig. Och när som helst så kommer de etablerade komikerna att kunna avbryta och ge tips och råd om hur de skulle kunna gjort det här skämtet bättre.
Okej. Okay. Ja, men det kan funka. Alltså sådana workshop kan bli rätt roliga faktiskt.
Och det var några program är hysteriskt roliga.
Ja.
Några är när det blir för mycket, du vet, man sitter och skriker på en kvinnlig komiker att hon ska visa pattarna eller någonting.
Oj!
Visa pattarna istället.
Ja.
Det här var pre-MeToo, tror jag.
Mm. Mm.
Typ månaden innan.
Ja, jag förstår.
Men det känns ändå ofräscht. Ja. Oavsett om man har MeToo-ögon på sig eller inte, så känns det som att man fan slutar nu.
Ja, visst. Kristoffer Triumf hade en sån idé. Vi gjorde det faktiskt lite grann. Gjorde några testavsnitt. Det hette Spånarna.
Aha.
Och då skulle, för Kristoffer Triumf hade ju såna men han hade såna stand-up-ambitioner. Så han tänkte, vi kan göra en sån
just
workshop.
Just det, hade han ju.
Och då skulle vi sitta då, då skulle man ta med sig någon typ av premiss eller någon liksom ofärdig rutin eller någon tanke man skulle ta med sig, och skulle vi liksom sitta med varandra och hjälpa varandra och göra.
Det låter så kul.
Ja, men det var ju då, alltså det var väldigt oprövd. Det var Nilla af Ekenstam, Kristoffer Triumf, Anna Salin och jag var den enda som hade liksom gjort.
Du var den enda som var komiker.
Ja, i stort sett. De andra var ju mera så här, vi
roliga människor men kanske inte komiker.
Nej, precis. Så det blev lite så att det inte riktigt flög. Jag tror
men
man måste...
varför gör ni inte tvärtom? Det är en rätt bra idé. 3 komiker istället. Och så får presumtiva komiker komma till er med grejer, så hjälper ni dem att...
Ja, faktiskt. Eller så tar man 4 proffs som sitter och hjälper varandra med... Det kan ju också vara kul.
Ja, det kan det. Men inte lika kul som när någon... Ja.
Det är en kille som har hört av sig som har någon typ av projekt. Han ska, du vet, försöka göra stand-up och skriva ihop en halvtimme. Han hörde av sig till mig häromdagen och frågade sig, är det okej om jag kommer in till studion? Och så skulle jag kunna göra 3 minuter live stand-up i studion för gästerna, AMK morgon. Och så kan ni ge mig feedback efteråt. Och jag bara, vad vill du dö? Vill du liksom?
Det är jättekul.
Men jag tänkte också, fan, det här är ju kanon. Ja.
Det är ju samma sak.
Ja, visst.
Det är ju samma sak.
Men alltså det är ju, han sätter, det är ungefär som att säga,
har ni gjort det eller?
Nej, han ska komma in snart. Han kommer in i mars någon gång. Jag
det
minns
är ju
ett datum.
Riktigt kamikaze-uppdrag alltså.
Verkligen, och det var ju hans förslag. Det är inte så att jag skulle aldrig be någon super-rookie, bara, skulle du kunna komma in till AMK morgon så vi kan slakta din kreativitet?
Nej, samtidigt vad han gör är att han, om han har något bra skämt.
Mm.
För det första så vågar man göra det, så vågar man ju ställa sig på en scen.
Verkligen.
För han kan ju inte räkna med att det ska garvas.
Nej.
Och för det andra, det är ju i alla fall ett sätt att få ut sitt namn.
Ja.
Till att börja med. Om man är smart, filmar han det kanske och lägger upp det så att man kan se på hans YouTube-kanal eller Facebook eller vad han nu har. Eller hon. Jag vet inte om det är en kille eller tjej.
Ja, en kille.
Ja.
Såklart. Det är ingen tjej att skulle ju ha den. Alltså det är bara killar som skulle tänka att det här kommer nog gå bra.
Ja, men det där går ju hand i hand med min erfarenhet från vinnarnas pengar. Ja. Tjejer underskattar och killar överskattar.
Ja. Men jag bara tänkte, herregud, det där är ju sånt... Du vill ju
jävligt
verkligen
rolig grej ju.
Ja, det vore kul, men också...
Men ni måste ju slakta då.
Mm.
Det går ju inte att ni inte säger någonting elakt.
Nej, visst. Jag kommer ihåg när vi gjorde roast på Berns för typ 10 år sedan. Då var det bara, alltså vi satt ju och skrev så mycket roast-skämt i flera veckor. Och så gjorde vi programmet. Man satt och slet med det där. Och försökte hitta varenda jävla vinkel på liksom. Och du vet, det blev ju en sån stämning. Det var ju roast-stämning såklart. Vilket det blir om man spelar in 8 sådana program. Timmar av material när man hånar varandra. Så Schiffert var så, ska vi ta in en sån rookie-komiker till slutfesten som får uppträda för oss.
Jättekul. Elakt.
Och bara så jävla elakt. Nej, han sa det ju inte på allvar, men alltså, det är en rolig tanke att det kommer någon som är riktigt nervös, ska uppträda för massa proffskomiker och bara, har ni tänkt? Ja! Vi har tänkt på allt.
Där tycker jag, by the way, den kan jag titta på fortfarande ibland, för jag tycker det är en av de bättre bitarna av humor och roast någonsin. Henrik Dorsins svar när han har gjort en kuplett, vilket är helt...
Ja, just det.
Det är ju bisarrt bara det.
Ja.
För det var väl roast på Berns?
Det tror jag.
Och han har gjort sin kuplett när han svarar alla.
Ja.
Och den är spirituell, lättsam och grov.
Mm-hmm.
Har du den där?
Det har jag säkert. Ska vi kolla i Henrik Dorsin...
Roast på Berns.
Dorsin roast på Berns.
Och innan det, som man ser hela programmet, så har någon försökt göra en kuplett som är rätt platt. Och sen så kommer han upp och ger svar på tal.
Och bara visar vem som är chef.
Att stå rakt upp och ner och blott prata, det är inte alls mitt sätt. Men här är man persona non grata om man framför en kuplett. Med mitt sirliga salt vill jag stänka. Och för att ni ska förstå, min kuplettkonst måste jag sänka ner till eran nivå.
Nu drar han igång.
Det kommer mer. Programmet leds utav en flottig föredetting. Ja, man får hoppas att han inte har någon lön. Han får leda er panel av ett enda litet skäl, att han på släktmiddagar suger Schyfferts kön. Som konferensier här får han leda roastens petting, trots att hans komiska talang är mycket svag. Så om er person blir min konklusion, ni är en fitta, herr Hag.
Går den igenom varenda panelmedlem?
Jag vet, det är långt, men det är fruktansvärt roligt.
Vi har Måns Möller här, du vet, du borde skämmas. Ty du är ståuppbranschens egen skarabert. Medan vi andra nästan jämt vill förfina våra skämt, du nöjer dig med bilder på din stjärt. Men du är noggrann när fakturorna ska lämnas. Och till och med på dina punchlines har du spons. Allt du tar i blir skit, du luktar gummi och sprit. Du är en fitta, herr Måns.
Fan vad snyggt.
Ja, det är otroligt, otroligt spirituellt, lättsamt, roligt och elakt.
Ja, det är...
Och grovt.
Jag har sagt det många, många gånger förut, men han är ju den enda i min generation. Vadå?
Nej, jag bara hörde att det var kvar lite ljud.
Ja, jag tänker att man ska fejda ut det lite snyggt.
Ja, nej, men då så, förlåt. Ja.
Nej, men han är den enda i vår generation som man kan kalla för ett geni.
Ja.
Det finns ju, alltså, ordet geni kastas ju runt lite slarvigt.
Ja, det är det. Många som är genier.
Mm.
Jag kan vara skyldig själv. Ibland kan jag vara på någon som säger något kul, kan säga geni.
Ja, men då vet man ju att man inte menar det. Men han är den enda som... Ja, men killen är ett geni. Det är bara så.
Ja.
Och det finns inte många som man kan säga det om, tror jag.
Ska du inte stänga av det helt nu? För att jag...
Ja.
Så, tack.
Jag
stör.
Ja, jag förstår.
Nej, men snyggt!
Nej, men han... alltså, det finns ju skitmånga duktiga på många sätt. Men det finns bara en Dorsin, liksom.
Han är rolig.
Ja, han är så jävla bra på alla sätt.
Ja.
Fan, jag träffade Emma Molin för ett tag sedan. Hon kom in i studion och skulle spela in en intervju. Och så frågade jag hur det gick med... För de hade planer på någon film, på en lång film.
Ja.
Som skulle vara, det skulle vara någon kräftskiva. Och jag bara kände direkt så här, grotesk att göra en långfilm om en kräftskiva. Fy fan vad det här kommer bli bra. Men det verkar som att det liksom rann ut lite i sanden. Så där. Men jag bara tänkte, fan, den filmen vill man ju se.
Du vet, jag tror ju att de sitter på många manus som inte riktigt nådde ända fram. Alltså typ det där kräftskivan. Det kanske finns ett helt manus.
Ja, ja.
För att någon tyckte att nej, det här är inte tillräckligt kul.
Ja, alltså, det är väl mycket politik i svensk långfilm också. Ja, man ska, det ska finansieras. Och det...
Men nu kan jag tänka mig att de här, om jag inte pratar långfilm, utan SVT, de behöver nog bara gå upp och säga, vi vill ju 8 avsnitt.
Ja, ja. Ja,
vi vill ha så här mycket pengar.
Ja, de har den statusen. Ja. Och det så ska det vara också.
Vad ska det handla om då? Det får ni se sen.
Ja, men precis. Det var väl så de gjorde, tror jag, med första säsongen av Grotesco. Och det var ju därför det blev så jävla bra.
Men vann de inte en tävling?
Jo, Humorlabbet, tror jag.
Ja.
Och sen...
Och fick en serie som första pris. Ja,
men när de väl producerade den, så vad jag har hört så la sig SVT inte i på något sätt. Utan de var så här, vi låter dem vara, det blir säkert jättebra.
Starkt.
Och samma sak med Strix också, produktionsbolaget. Mm. De var också så, vi låter, de får sköta det själva. Och då blir det ju också bra. Jag är av den, jag vet inte om du håller med mig, men jag är av den uppfattningen att så, ju fler folk som håller på och lägger sig i det, så sämre blir det ju oftast.
Ja, men alltså, det blir kanske inte sämre, men det blir slätare. Mm. Det blir mer mitt i vägen trist.
Mm.
Därför att ett vanligt tv-program, det går ju fram och tillbaka så många gånger. Alltså, tänk er bara ett vanligt tv-program, ett avsnitt av Arga snickan eller ett avsnitt av vilket program du än vill.
Mm.
Då sätts det ihop som de programskaparna vill ha det.
Mm.
Sen skickas det till en kanal där det sitter en projektledare som har synpunkter. Och sen så är det någon chef som har synpunkter. Det här gäller ju alla program. Mm. Det kanske var dumt att ta exemplet Arga snickan, men det gäller ju alla program. Och sen skickas det tillbaks. Och då ska de här programskaparna, de har ju sålt en produkt. Det är klart att kunden har rätt att ha synpunkter.
Ja, visst, betalar man så ska man ju kunna...
Ja, men det är rimligt på något sätt ändå. Det finns en logik i att kunden får bestämma hur det ska vara. Ja. Samtidigt så är det programskapare som haft en plan, en tanke, idé, en känsla för det här. Och så måste de klippa om det, så kommer det längre ifrån den idén. Och så skickas det fram och tillbaka. Det skickas fram och tillbaka 10 gånger. Av alla program.
Mm.
Gladiatorerna. Ninja Warrior, vad fan, alla program.
Visst. Jag hörde om det bästa jobbet som någon någonsin har haft i tv-branschen. Det var han som var exekutiv producent på CBS för David Letterman, för Late Night.
Aha.
Det var ju en sån väloljad maskin. De gjorde ju ett program varje dag, allt var liksom helt perfekt, alla visste exakt vad de skulle göra. De körde live on tape på minuten. Du har säkert varit på en sån inspelning.
Ja.
Pauserna är väl lika långa som reklampauserna. Exakt. Och de bara kommer in och så kör de. Och de
husbandet
bara...
kör låt. Så här, det funkar så här. De går igång. Allt är precis som ska. Det blir reklambreak. Husbandet spelar ju alltid ut på breaken.
Mm.
Och då tänker man att sluta spela så fort. Ja, vi är klara. Mm. Nej, nej, nej. De kör tills de är inne igen.
Mm.
Och under den tiden när de vet att de är off, då kommer hans huvudförfattare och producent in och börjar gå igenom skämt och vad nu han ska göra nästa gång.
Mm.
Och sen är det bort med dem och sen så musiken. Reppen, papiff. Welcome back. Applåder.
Han som var exekutiv producent på kanalen CBS, för de ska alltid ha en sån som kontrollerar, liksom, någon ansvarig. Han behövde inte göra ett skit. Det var ju bara bättre om han bara låter dem köra. Så det enda han gjorde var ju att gå till jobbet på dagen och göra ingenting. Och han hade det jobbet i många, många år. Han gjorde absolut ingenting i flera år. Han bara lät så här, mitt bästa, liksom, jag gör mitt jobb om jag bara låter dem vara och göra sitt jobb, liksom. Det är fantastiskt ju.
Ja. Någon gång kanske han var tvungen att få en fråga. Kan vi verkligen göra det här eller anses det vara dåligt för CBS?
Jag hade legat i en soffa och bara sagt, kör.
Kan vi spränga den här grejen?
Ja, just det. Gamla David Letterman när de kastar grejer från hög höjd.
Ja, fan vad roligt då.
Ja. 80 meloner från 40:e våningen rakt ner i gatan. Vi ser hur det blir.
Ja. De spärrade av hela kvarter, vet du.
Ja. Kan vi köra en motorcykel in i en vägg av yoghurt?
Ja.
Så gjorde de det.
De bästa, de här hade några på VHS, så gammalt är det. De bästa programmen är när de gör roadtrips. Mm-hmm. De sänder ibland, vet du, en vecka från Chicago eller en vecka från San Francisco. Fast i vanliga fall sitter de i New York.
Ja.
Och då sänder de en vecka från Chicago och en vecka från San Francisco. Och varför gör de det? Jag fattade aldrig det. Så jag tror att de forskar lite. Och då mäter de tittarsiffror på ett annat sätt i USA. Så de har vissa veckor där de mäter siffrorna. Och de siffrorna som är under de veckorna, de ligger till grund för vad de betalar för reklamen under resten av perioden.
Ah.
Alltså, under de här veckorna. Det är därför de gjorde, inte bara talkshowen, men du vet, kommer du ihåg Cityakuten i JAR? De hade ett avsnitt där det var musikalavsnitt.
Aha.
Där de sjöng allting. Och de hade något avsnitt något år där det var live.
Just det.
De körde live. Det gör de under Sweeps Week.
Ah, okay.
Under den veckan sätts pris. Då vill de göra något speciellt.
Ja, ja.
Och Lettermans program och också The Conans och sådär. Var alltid så in i helvete bra och välarbetade när de var ute på turné. Och jag hade ett när jag var i San Francisco som är det bästa tv-program jag har sett i hela mitt liv.
Men, finns det på YouTube? Det måste finnas på YouTube.
Jag har letat som fan.
Aha.
Jag hade det på VHS.
Okej. Okay.
Jag hade det på VHS, men det har försvunnit någonstans i flyttrören.
Jag förstår.
Och jag har inte hittat det på YouTube. Tyvärr. Det finns ju på Museum of the Moving Image, MoMI, i New York. Mm. Där kan man ju gå in.
Just det.
Och så kan man sätta sig vid en dator och kan man titta på alla tv-program som någonsin har gjorts i USA. Sökbart.
Mm.
På datorn. Och så kommer det upp som att du har ett Spotify, fast med alla tv-program.
Det måste ju komma upp online någon gång.
Ja, jag har inte sett det. Men det börjar med en helt fantastisk låt om Louise, the cable car driver.
Mm-hmm.
Och då är det ju då Paul, vad heter han?
Schaefer.
Paul Schaefer och husbandet som har gjort en, han har gjort en låt med Letterman innan om Louise, the cable car driver. Och så gör de den och illustrerar hur Louise, the cable car driver skulle tävla om man kunde rulla en burrito ner för den branta backen i San Francisco, vad det nu heter, för att komma före spårvagnen, då skulle han få jobb. Ah, det är en sjuk historia. Men det är sånt jävla production value för att de har dragit in mer eller mindre We Are The World-aktigt mycket kändisar som var med och sjöng på den här låten.
Aha,
i studion som klippte emellan Louise, hur han tävlade med sin burrito, och Carly Simon och alla vad fan det var som var in och sjöng om det. Alltså det, jag gör ni inte alls rättvisa, jag fattar det. Men,
nej, men jag fattar det.
Men
fattar,
sånt jävla...
Ja, det är... De, när de väl liksom trycker på med sitt jävla produktionsvärde.
Ah.
Fy fan. Då, och det blir också lite så här... När man,
Letterman
när
ska... upptäcker San Francisco med Joe Montana.
Oj. Det är snyggt.
Första dagen. Korta episode, alltså, ett kort sketch. 3 minuter fast med korta snuttar när de går runt och gör roliga grejer. Fy fan.
Legendarisk quarterback.
Ah.
Var det under hans aktiva tid också?
Ja, han var så stor.
Ah.
Och så tar de det hela vägen in. Alltså Louise, the cable car driver, det var ju en sketch.
Mm.
Men när sketchen är slut, då kommer Louise in i studion och får blommor av Letterman. Och in kommer en sån här mariachi-orkester och de kör. Och det är sånt jävla tryck. Och så är det reklam.
Mm.
Det, alltså, du vet, de är så duktiga på det där. De är så fruktansvärt duktiga på
och
det.
Och obegränsad budget.
Ja!
Det hjälper ju till, såklart.
Och jag vet en annan gång, samma vecka, den här San Francisco-veckan, som jag tyckte var överlägsen. Så sitter Letterman såhär, undrar vad som händer i studion i New York nu? Vi har en kamera där.
Uh-huh.
Ja. Så klipper de till studion i New York och det är tomt. Men så ser man att det kommer någon gubbe gåendes. Och det är Clint Eastwood. Som kommer fram. Och så går han fram till scenen och sätter han sig på Letterman stol och börjar kasta något manuskort. Och så tar han fram 2 krabbor. Ställer sig upp och stoppar ner krabbor i brallan. och that's it. That's it. Ja.
Fan vad kul det hade varit att vara en sån manusidéspottare på den redaktionen. Och bara känna så här, vi kan göra nästan vad som helst.
Ja.
Vi kan nästan få dit vem som helst och göra nästan vad som helst. Och det spelar ingen roll vad det kostar. Och så bara kan, jag tänkte på det när man spånar idéer kanske till så Super Bowl-reklam.
Ja.
Okej, obegränsad budget. Vilken kändis du vill. Och så bara sitter man och bara, kan vi göra så här? Kan vi hänga upp 80 hästar upp och ner.
Ja.
Och så kan vi få dit Miley Cyrus och Oprah Winfrey. De kan också hänga där. Så bara så fixar de det.
Ja.
Det är bisarrt alltså.
Fan, tänk vad jävla roligt.
Mm.
Och Letterman hade, om jag minns rätt, 12 författare och en huvudförfattare.
Mm.
Som jobbade heltid på att göra hans grejer.
Make me look good.
Ja, och så kom han in och så slängde han, de hade förberett 80 skämt. Kom han in, slängde 70.
Ja.
Tog 10. De här ska vi göra så bra som möjligt.
Mm. Åh, jävlar. Var inte du, var inte du någon som fixade sådana VHS-band från USA? Bara inspelat från TV?
Jo, det gjorde jag.
Innan det liksom ens var knappt möjligt att göra. Att ja. Hade du någon USA som...
Jag och en kompis Nikola startade ett produktionsbolag som heter Think Big som vi sen sålde och blev Nordisk Film i Sverige. Nordisk Film TV. Och då...
Vänta nu, stanna där.
Ja?
Du startade ett produktionsbolag som du sålde och sen som blev Nordisk Film.
Ja, Nordisk Film köpte oss.
Okej.
Okay. Ja, så det vi startade Think Big blev Nordisk Film i Sverige.
Okej.
Okay. Ja.
Jävlar. De är ju stora ju.
Ja, nu
är jag.
Då var vi inte så stora.
Nej.
Jag fick inte... Jag fick lite pengar, men kronofogden tog allt. Så jag var miljonär i 0,1 mikrosekunder.
Ja, var du slarvig?
Nej, jag har blivit... jag hade blivit blåst.
Aha.
Av en kille som sa sig vara revisor. För jag behövde hjälp. Jag är jättedålig med räkningar och pengar. Och jag behövde hjälp med så här deklarationer och ta hand om kvitton och redovisningar och moms och grejer.
Mm.
Och han hade gjort absolut ingenting och snott allt.
Och fy fan.
Och jag trodde han var revisor. Till slut så började jag få såna påminnelser från Skatteverket. Kommer din deklaration nu? Så jag ringer honom på Grant Thornton. Eller om det var Ölings Reveco eller vad de hette.
Ja, det var en legit byrå liksom. Det var
nej,
inte bara...
men han sa ju det.
Aha.
Jag fick honom rekommenderad av en kompis.
Okej.
Okay. Och så tar den här killen. Han är bra. Och då så ringde jag han på jobbet. Frågade efter han. Så nej, det jobbar ingen sån här.
Oh, fy fan. En sån blåsning.
Ja, ja. Så att, och från början så var den där skulden, för jag hade ju inte svin mycket inkomst då. Men från början så var skulden, tror jag, 185 000.
Hanterbart ändå?
Nej, det var det ju inte. För att jag hade inte 185 000.
Nej, men alltså det går ju, ja. Alltså det går ju om man verkligen, ja. man kan betala av det.
Ja, det kan man. Så jag gick upp till kronofogden och sa att, hörni, kan vi göra någonting på det? Det här var 94. Mm. Det var rätt länge sedan.
Mm.
Jag har inte möjlighet för 185 000. Då hade jag ju fått massa betalningsanmärkningar. Jag kunde inte heller få låna 185 000 för att lösa min skuld. Jag var ju helt rökt. Så kan du hjälpa mig? Jag kan betala tillbaka, men jag behöver ju få någon slags avbetalningsplan. Nej.
Oj.
Det här fixar du. Nej, men jag gör inte det på riktigt. Jag är chanslös. Nej, det fixar du. Och sen är det så fiffigt, i alla fall vad då? Att skulden ökar. Alltså räntor blir 1% mer per vecka du inte betalar.
Fan, det är ju maffiasiffror.
Så till slut, jag kan inte betala. Och det var ju bara ren tur att vi sålde bolaget, för då var min skuld upp i 2,5 miljoner.
Åh, helvete!
så att jag var miljonär så här lång tid. Det pengarna från köpet gick in och så bara gick de iväg.
Ja. Men hur kändes det då att vara skuldfri sen?
Det kändes bra. Bittergift kan man kanske säga.
Jo, det är klart. Men fy fan.
Jag hade hellre haft pengarna.
Ja.
Och just så att det var inte mitt fel heller.
Nej, det är ju det.
Det var mitt fel. Jag kollade, kan jag stämma den här jävla, kan jag polisanmäla? Ja. Du är alltid personligt ansvarig. Mm. Man kan ju kalla mig naiv förstås, vilket jag ju var.
Mm.
Jag borde ju ha kollat att han fanns på riktigt och var den han sa att han var. Min polare råkade ännu värre ut.
Asså?
Ja, han hade ju en mycket större business. Jag hade ju bara en pyttebusiness.
Fy fan.
Men så var det med det. Vart var vi någonstans?
Nej, men vi var på, du fick såna VHS-band inspelade från USA.
Ja, det var en jävla lång historia. När vi började på Nordisk Film och Think Big då. Det fanns ju inte internet på den tiden.
Nej.
Kids, det fanns inte internet. Och man var ju jävligt nyfiken på amerikanska program. Dels för inspiration.
Mm.
Jag blev rätt mycket inspirerad. Jag kunde sno en del grejer rätt av från Conan i början där. Som man gjorde till svenska. Det här är en rolig idé, den kan vi göra något liknande.
Mm.
Du vet, man hade inte de resurserna, men man kunde göra något liknande i alla fall. Inspiration. Och så var jag var nyfiken på vad de gjorde för program. Det var så jag kom på Måndagsklubben.
Just det.
Fast det var i och för sig inte på VHS, men skitsamma. Det kan vi ta sen. Och då så hade jag en kille i New York som var svensk, som gick på universitet, som jag satte in pengar, så han fick köpa en VHS-bandspelare och VHS, och sen så skickade jag ett TV-guide där jag hade markerat de här programmen vill jag ha. Så kom det en VHS-kassett en gång i veckan. Han satte ju bara timen på det där.
Ja.
Så kunde han ju gå ut och dricka öl eller göra läxor eller vad fan han ville. Och så fick jag min VHS-kassett, så kunde jag se alla de här programmen.
Wow. Vad fick du ut av det liksom, i rena idéer? Tar du några exempel på det?
Nej, men alltså som Conan till exempel, han hade ett inslag där han hade klippt ut, han hade en stillbild och så klippte de ut munnen, så la de in en rörlig mun. Och så gjorde han fejkade intervjuer med kändisar.
Ja, just det där minns jag. Jag minns någon Arnold Schwarzenegger han hade ofta.
Mycket så.
Ja.
Och det gjorde jag också.
Mm.
Fejkade intervjuer på det sättet. Den just tog det. Jag till exempel.
Ja.
Men Måndagsklubben var bara från TV-guide. För det programmet var på kabel-tv. Så att han kunde inte spela in det, min kille i New York.
Okay.
Och det hette Politically Incorrect.
Ja, med Bill Maher.
Ja.
Ah, ja.
Men jag hade ju ingen aning vad fan det var för någonting.
Nej.
Jag hade inte fått se det.
Var det HBO? Ja, nej, det var det inte.
Det var kabel i alla fall i början.
Ja.
Och hur som helst, så tänkte jag, det är ett jävla roligt titel, Politically Incorrect. Det kanske är något sånt här. Så hittar jag på Måndagsklubben.
Just det.
Med Claes Malmberg och Lenny Norman och Caroline Giertz.
Just det. Och då, om jag minns rätt, så det började någon gång runt 94. Och sen fick han sparken 2001 efter 9/11. Ja. För att han sa...
Bill Maher alltså.
Ja, Bill Maher. För han sa att... För de hade kallat de här terroristerna för fegisar.
Ja.
Och han höll inte med om det. Han bara, det är väl modigt om något. Och bara att sno ett flygplan och köra rakt in med pannan ja. Före i en skyskrapa. Men alltså, säga vad man vill om dem. Men de är inte fegisar. Och det flög inte i USA. Så då fick han sparken. Och sen startade han Real Time med Bill Maher ja. På HBO. Som han kör fortfarande.
Fortfarande, ja. Alltså var det i alla fall med det.
Damn. Ja, det ser man. Vad heter det? Vi ska väl, fan, vi får ju sluta nu. Vi har hållit på alldeles för länge.
Ja, men då så.
Men får jag fråga en grej bara, apropå pengar och sånt där. Nu är jag är ju lite fucked så här, bostadsmässigt och så här. Så jag tänkte jag ska starta mitt projekt 1 million. Jag måste dra ihop 1 mille för att kunna köpa någonting. För om jag har 1 miljon i cash, då kan jag kanske låna 2 eller 3 till. Och köpa något.
Ja, jag fattar precis.
Har du något förslag?
Jag är ju helt fel person att prata om pengar med.
Va? Men du tjänar mycket?
Ja, men jag tjänar bra. Men jag gör ju av med allting.
Ja, men precis. Men om jag bara tar den första halvan av din strategi och låter bli den andra halvan och bränna skit mycket.
Men det hjälper ju om du har ett bra kontrakt med typ en tv-kanal.
Bra, okej.
Nej, jag vet inte.
Är det så, har du ett eget produktionsbolag? Eller är du
Nej, jag har ett aktiebolag.
Ah, ja, men du är mest frilansare nu och hyr ut dina tjänster. Så
jag får ju bara betalt när jag babblar.
Ah,
men förut så tjänade jag ju bra när jag hade både morgonshow som gick jättebra och hade ett tv-kontrakt.
Mm.
Nu har jag ju avsagt mig morgonshow för jag orkar inte.
Nej.
Så nu har jag ju ett tv-kontrakt som jag också tjänar bra på. Jag gnäller verkligen inte, men det är inte närmastvis. Det är väl hälften nu. Typ.
Men har du inte haft några sådana business ventures som har...
Nej, jag är ju så jävla dålig. Jag går ju bara på magkänsla. Jag köpte in mig en gång en polare som hade hittat en fantastisk uppfinning. Som en airbag för dykare.
What?
Ja, men det är en briljant uppfinning. Det är en briljant uppfinning. Jag ska se om jag kommer ihåg pitchen här.
80% men sådana dykare med tuber som dyker...
Ja, 80% av alla dödsolyckor bland dykare hade kunnat förhindras. Om man bara hade haft den här airbaggen.
Men jag kan inte tänka mig att en dykare, att det går så fort.
Jo, men det som händer tydligen, jag kan inte dykning. Och det här får ni ta med en nypa salt, så jag kommer ihåg vad pitchen var. Liksom. De flesta folk drabbas av panik under vattnet. Och då tar de av sig masken.
Aha.
Och dör.
Okay.
De är under vattnet för länge. Och glömmer bort att luften tar slut. Och de drabbas av panik och hinner inte upp.
Okej. Okay.
De som du inte kan rädda med den här airbaggen är de som hamnar under någonting. Men då den här kallade airbaggen, den använder de sista 40 sekunderna luft till att blåsa upp en kudde som drar upp dig till ytan.
Ah, okej. Okay. Jag tänkte mer på, när du sa airbag så tänkte jag så här, krockkudde.
Nej, utan den blåser upp. Det är en helt pneumatisk grej.
Jag fattar.
Som använder luften till att blåsa upp din väst eller vad fan det nu är.
Mm.
Och så åker du upp till ytan.
Jag förstår.
Och då säger alla så här, men dykarsjukan då? Så här, ja, men du kan ju vara kvar där nere och få se vad som händer.
Ja, det är inte optimalt, men det är bättre än att drunkna.
Exakt. Och det visar sig, de gjorde massa tester på FOA med grisar som tydligen är ungefär som vi inombords. Där de hade tryckkammare med grisar så tog ner dem från olika djup upp och ner. Och det var väldigt individuellt hur de hanterade det. En del var klarade sig helt och andra fick då lite bubblor i blodet.
Mm.
Men det, sätter du in en tryckkammare så kan du få bort det där och göra om det liksom.
Just det.
Ja, skitsamma. Men det blev ju ingenting av det där.
Men du investerade i det?
Ja, det blev ingenting av det där.
Ah.
Nu är jag delägare och det tror jag mycket på. I Hotcod.
Vad är det?
Det är fiskpinnar.
Ah!
Fiskpinnar, glutenfria fiskpinnar formade som Toblerone. De är alltså trekantiga.
Okej. Okay.
Och det som är fiffigt med det, att du lägger mitt korvbröd med spetsen ner så får du en platt yta där du kan ha din sås eller din gurka eller vad fan du vill ha på det.
Sådana trekanter som du trycker ner i ditt korvbröd.
Aha. Men det är ju inte kortsiktigt. Du vill ju ha en lägenhet nu.
Mm.
Annars skulle jag tipsa om Hotcold för att det går bra för oss.
Ja, ja.
Men du vill ju ha 1 miljon så snabbt som möjligt. Det där kanske är många år som det där.
Ja, det är ju mer av. Alltså långsiktiga investeringar är ju en sak. Nu måste jag ju bara dra in mycket. Och det är ju det jag måste tänka på.
Om du säljer skärt.
Det där vill jag inte hålla på med igen. Alltså.
Du skulle kunna gigga mer.
Jo, det är sant. Jag har ju en turné.
Du är ju lite lat.
Jag är en turné i höst. Det är, jag är inte lat. Det är, jag är dålig på att boka på mig själv, vara min egen manager.
Ja, varför ger du inte någon det jobbet då?
Det har jag tänkt många gånger att jag behöver någon som bara säger, kan du boka upp mig? Jag tar alla gig.
Ja.
Det gör jag jättegärna. Det måste jag fixa någon som
gör det. För där har du ju den snabbaste vägen till att få pengar.
Ja,
eller hur?
Jag tänker mig, jag vill ha såna konferensiergigs för de är så jävla lätta att göra. Ja, och det är bra betalt.
De är inte lätta att göra.
Jag tycker det är skitenkelt. Jag har gjort det förr. Det tar en dag och liksom göra allt jobb. Skriva alla grejer, vara lite kul och sen är det bara run it along.
Ja, det är inte min erfarenhet.
Men, tycker du att det är skitjobbigt?
Ja, jag tycker det är mycket jobb.
Vad är det som är jobbigt?
Ja, men du vet, det är förmöten. Det är en nervös kund som vill veta precis vad du ska säga, göra. Det är 1000 grejer du måste lära dig.
Mm.
Jag tycker att det tar ganska lång tid. Jag tycker inte alls att hade jag varit ståuppkomiker hade jag hellre giggat.
Ja, men det är inte så bra betalt. Alltså, ett konfagig, det gör man ju. Alltså, det är ju 10 gånger mer betalt än ett vanligt klubbgig liksom.
Ja, det är möjligt. Jag tänker också att
så i pengar så är det ju, i tid så är det ju mycket mindre jobb för ett konfagig.
Men undrar om det finns så många. Det känns som att ändå stand-upen kan du styra själv lite grann.
Jo, oh, absolut.
Under samma tid hinner du ju många fler gig på stand-upen vad du hinner få konferensiersgrejer.
Jo, oh, det är möjligt.
Det är också en hyfsad konkurrens på konferensierssidan.
Är det populärt?
Ja, det är många som vill göra det.
Ja.
För att de tjänar bra.
Precis.
Jag gör väldigt sällan det.
Mm.
För att jag tycker att det är jobbigt och tar mycket tid.
Mm. Ja, min upplevelse är att det är så här, alltså om man bara tänker på stand-up gig så är det ju så här i arbetsinsats.
Ja. Men annars så, då är det väl bara knark kvar.
Sälja tänker jag, eller ta.
Nej,
som man bara glömmer.
Ta blir man inte rik av.
Men man glömmer.
Ja, du glömmer. Nej, det kanske är bra det också.
Ja. Nej, jag måste...
Sista var på skoj förstås.
Självklart.
Ja.
Jag tänker mig så här 100 lax. Alltså den typen av jobb, den typen av projekt. Okej, 100 här, 100 där. Och sen är det bara stapla upp dem så jag har 10 stycken sådana.
Svårt att göra snabbt.
Nej, men jag måste ge mig själv ett år i alla fall.
Ja, men hitta på en rolig app då, typ HQ Quiz.
Ja, den är bra.
Den har ju gått från när jag började spela det hade de... Ja, det var 5000 som spelade.
Mm.
Förra veckan var det 2,1 miljoner som spelade och första priset var 50 000.
HQ är alltså frågesport i telefonen.
Ja.
Där man tävlar med hundratusentals andra människor.
2,1 miljoner andra.
Ja.
Och det är 12 frågor. Och alla som svarar rätt på alla frågor får dela på prissumman.
Just det.
Så är du ensam får du hela pengen. Men det är, jag har aldrig lyckats vinna allting. Det är från USA. Det är väldigt USA-specifika frågor.
Jag var och käkade middag med David Sundin och Nisse Hallberg en kväll. Och då tog David fram den HQ. Så vi körde. Jag tror vi kom till fråga 4 eller något sånt där.
Ja. Men det kommer alltid att någon fråga om någon gammal president från USA som man inte har en aning om.
Mm.
Vad heter Lincolns häst?
Ja,
det kan man ju gå till skola i USA, men inte annars.
Ja, det är sant. Det jag tänker där, det är ju så här, den idén hade jag när de körde sådana frågesporter på 4:an förut, på nätterna.
Ja, just det. Jävlar vad de tjänar pengar på det.
Ja.
Oh!
Och där tänkte
ring
jag,
in.
Ja, visst. Men där tänkte jag så här, för jag hade en kompis då som pluggade på Konstfack och de hade en sån datasal. Om man drog ihop så här 15 kompisar och alla satt, du vet, man drar upp programmet på skärmen och så sitter man allihopa och bara hjälps åt. Tills man kommer fram till... Alltså, sen är det typ ringa in. Och sen ska man, när man väl har ringt in, då fick man svara på ett gäng frågor.
Ja.
Och man sitter en hel stab då. Och bara liksom hjälps åt tills man... Alltså det,
men
då
det var
ju...
för små pengar va? Var inte det grejen att det var 5000 spänn i vinst?
Alltså, det, jag det tror man kunde det. Komma upp till så här 50 eller någonting. Om man,
det blir inte värt det i alla fall.
Nej, kanske inte.
För din stab. Det är ett dåligt, ett dumt sätt att tjäna pengar.
Ja, men jag tänker man kan göra samma sak med HQ. Om man drar upp det på en stor skärm och så sitter man en hel stab. För är det $25,000, då är det ändå rätt...
$50,000 var det
senast. $50,000.
Där har du en bättre idé.
Om man är 10 pers då, och så kan man köra varje dag.
Någon som kan?
Ja, precis.
Du får hitta någon expert på varje område.
Ja, man sätter ihop ett dream team.
10 stycken, $50,000 var det, $50,000 om dagen. Boom.
Det här kan ju inte vara tillåtet, men hur ska de kunna kolla det? Liksom? Nej, precis. Det ska jag göra. Det blir det. Ja, jag ska dra ihop ett dream team och så gör vi en sån heist mot appen HQ. Du, det är alltid lika kul att prata med dig.
Ja, ditt då.
Och det är alltid kul när ni kommer in och spelar in Adam och Company i studion.
Och det gör vi på måndag igen.
Just det. Det gör vi. Tack för att du kom över.
Ja, tack själv.
Vi hörs. Ciao.
Ciao.